Jag predikar ur apostlagärningarna under hösten. Och det ska jag göra idag med. Och idag har jag en väldigt lång predikotext. Den är 8 meter lång. Jag har mätt den lite drygt 8 meter. Det skulle ju egentligen räcka till 3-4 predikningar, men jag kan lugna de av er som känner er lite oroliga här nu att predikan kommer vara ungefär som en normal längdspredikan i alla fall. Men en lång predikotext är det, och ni ska få sammanhanget först. I början av Apostlagärningarna kapitel 3, då hamnar vi efter den första pingstdagen. Det har berättats om hur Petrus predikar där och hur folk kommer till tro. Och sen blir detta som någonting av en vardagslivet för församlingen, så som man kanske kan uppfatta det. Vi följer två av apostlarna, Petrus och Johannes, genom den här berättelsen. Och det berättas om hur man har framgång, hur evangeliet har framgång, hur fler människor kommer att omfatta tron, kommer till tro genom förkunnelsen. Och det är innan det bryter ut någon allvarligare förföljelse av de kristna som kommer så småningom. Apostlagärningarna 3 och 4, nästan två hela kapitel kommer jag att läsa. Så sätt dig ordentligt bekvämt till rätta, luta dig tillbaka, blunda eller häng med i texten på väggen. Så läser vi. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå." Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockade sig förundan omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Då sa Petrus till folket: "Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då ska den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han ska sända er den Messias som han har bestämt, Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Mose sa, en profet lik mig ska Herren er Gud låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er. Var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Sedan har alla profeter som har uppträtt från Samuel och framåt talat om dessa dagar. Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham, genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden bli välsignade. Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg. Medan Petrus talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra. Vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem och vi kan inte förneka det. Men för att ryktet inte ska spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning, men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Till mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa, härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare, varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakades marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Det här måste vara något av rekord i textläsning i predikan. Är ni vakna allihop än? Jag hade önskat mig en annan text till predikan idag. En text som ger någon uppmuntran, som är så där positiv och glad. Såna texter har vi också. Den här texten vållar mig bekymmer. Och till råga på allt så är det jag som har valt ut den för en tid sedan tillbaka. För jag blir så utmanad av det jag läser i den här berättelsen. Jag blir utmanad och känner att det här känns lite obekvämt. Och samtidigt lockande. Och lite skrämmande. Och utmaningen består helt enkelt i avståndet mellan mitt liv och apostlarnas liv, så som det beskrivs i den här texten. Det är en utmaning, därför att mitt liv ser inte ut så som deras liv. Nu vet jag att det var en speciell tid här precis i första församlingens första skede. Och Petrus och Johannes, de hade förstås särskilda gåvor och tjänster. Ja, det är klart det var så. Och alla av oss är ju inte kallade att vara apostlar eller evangelister. Nej, visst är det så. Men ändå så finns det någonting som utmanar mig i den här texten. För den låter mig ana och förstå att det finns någonting mer än det jag sett hittills i mitt liv. Nu är det här på intet sätt en underkännelse, ett underkännande säger man va? Ett underkännande av vare sig min tro eller din tro. Inte på något sätt. Jesus sa att det räcker med tro stor som ett senapsfrö. Och då vill jag med min senapsfrö tro på det ordet. Då är det nog. Men vågar jag låta mig utmanas av den här texten? Och möter du någonting i den här berättelsen som väcker din längtan och utmanar dig? Det är två saker som utmanar mig. Det ena är att allt tycks handla om Jesus för dessa apostlar. När de predikar så är ärendet Jesus Kristus, och som det tycks bara Kristus, genomgående, tydligt och klart. Det är honom de lyfter fram. Och det manar mig till eftertanke. Är vi tydliga nog med budskapet om Kristus? Eller vad är det jag förkunnar? Vad är det jag delar av min tro? Är det annat? Eller är det Kristus? Och när de möter den blinde mannen som sitter och tigger. Nej, han var inte blind va? Han var lam, var det inte så? Lam var han. Då säger Petrus här, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Och så botar han honom i Jesu namn. Vad jag har, det ger jag dig. Vad har vi? Det är en relevant fråga att ställa, för det är bara det som vi har som vi kan ge. Du kanske har silver och guld. Då kan du ge silver och guld. Du har säkert väldigt mycket annat som du också kan ge. Och så har du din tro. Och tron kan vi ge, precis som Petrus och Johannes. Hur kan vi då dela tron och låta den bli verksam? Kanske som i det här fallet genom ett helande, genom omsorg om en annan människa. Genom närvaro, vägledning och så vidare. Det är en utmaning, känner jag, att ge Jesus till mina medmänniskor. Vad jag har, det ger jag. Fundera, vad har du? Jag är övertygad om att du har mycket som du redan idag ger till dina medmänniskor. Mycket av olika slag och bra saker som du ger. Kanske behöver vi bara ibland påminna oss om det och se vad det är. Och det är någonting värt. Sen kan man ju ibland känna som Petrus och Johannes att det här saknar jag. Jag kan inte ge det här som efterfrågas. Men ibland är det någonting annat som behövs. Och kanske är det just det som du har som behöver ges. Och du har din tro att ge. När de blir ställda inför rådet och anklagas här, så säger de att Kristus är en hörnsten. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Och det är ett citat från Gamla testamentet, och Jesus har också lyft fram det här. Är Jesus stenen som väljs bort? Kanske till och med, som det står på andra ställen, blir en stötesten som folk snavar på. Eller är han hörnstenen? Den sten som ligger till grund för husbygget, som ger dess riktning och stabilitet. Paulus skriver att ni är infogade i den byggnad som har apostlarna och profeterna till sin grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Han är hörnstenen för kyrkan, för ditt och mitt liv. Och det är ett faktum genom tron. Och vi kanske behöver påminnas ibland om vilken plats han faktiskt har i våra liv. Han ligger som en grundsten, en hörnsten. Han är viktig, central, i fokus, grundläggande, hur man vill uttrycka det, för tron och livet. Och känner du att han är ju faktiskt en stötesten, jag snavar på den där Jesus. Det finns ett sätt att bli av med den stötestenen. Bygg ett hus på den och förvandla stötestenen till en hörnsten. En god grund för livet. För apostlarna tycks det handla bara om Jesus, och vi utmanas att ge honom samma plats och närvaro och utrymme i våra liv. Det utmanar åtminstone mig. Det andra som utmanar mig, det är den stora frimodigheten som möter oss hos apostlarna. De är ute och predikar för folk, trots att de vet att det innebär risker. Och det blev inte bara en teoretisk kunskap för dem, utan en verklighet. De blir ju tillfångatagna, häktade i detta och ställs till svars för det de har gjort. Och när de blir förhörda och ska försvara sig, ja, då börjar de predika. Märker ni det? De predikar ju om Jesus i sitt försvar och fortsätter snacka om frimodighet. Hade det hänt mig, om jag hade klarat mig ur ett sånt förhör, då hade jag förmodligen gått hem och gömt mig. Och så hade jag bett till Gud om beskydd och att slippa förföljelse och att predika på det viset. Apostlarna, de gick också hem, men de samlade den kristna församlingen. Och de bad också, de bad om frimodighet. De bad om mer frimodighet, som om de behövde det. Det utmanar mig. Jag skulle känt mig rädd och försagd i den situationen. Men de ber om frimodighet. Och kanske får vi göra som apostlarna. De visar oss nog på den väg vi kan gå också. Att be om mer frimodighet, att visa på Kristus, att dela vår tro. Samtidigt kan jag känna att den bönen förutsätter nästan redan ett visst mått av frimodighet. Men de bad, och det funkade för dem. De fick bönesvar, de fick frimodighet och de fortsatte att predika. Det är fel att jämföra sig med Petrus och Johannes. Man kommer alltid till korta. Men på en punkt så är jag faktiskt bättre än vad de båda är. De säger, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Jag säger, jag är ganska bra på att tiga. Bättre än Petrus och Johannes. Alldeles för bra på det. Jag behöver be den där bönen. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Så behöver också jag be. Kanske att insikten, erfarenheten av att Kristus är en hörnsten i vårt liv. Och när vi får se mer, höra mer som vi inte kan tiga om, kanske att vi då lite mer naturligt också berättar, delar vår tro, berättar om Kristus. Just sådär naturligt, självklart, otvunget som egentligen bara ett barn kan göra. Och en apostel också. Det är de utmaningar som möter mig i texten idag. Utmaningen om att låta Kristus vara hörnstenen och i centrum för livet. Och utmaningen att söka frimodigheten. Jag vill be med er och sen vill jag bjuda in er till förbön. Gud, vi tackar dig för den här texten, det som berättas här. Tack för att du, Kristus, är hörnstenen för kyrkan och för våra liv. Så central och så viktig att bygga på. Låt oss få upp ögonen för att det är den plats du har. Och om du inte har den, hjälp oss att ge dig den platsen. Och vi ber om frimodighet eller längtan att be om den frimodighet som också apostlarna bad om. Vi ber att du ska bekräfta ditt ord också för oss när vi delar det lilla som vi har att dela. Men tack för att vi får ge det vi har. Och att vi inte bedöms efter vad vi inte har, utan kan ge om än aldrig så litet. Tack för att du förmår att välsigna och förmera det. Så att det blir till hjälp för våra medmänniskor. Amen.